I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, vi ber med ord ur Saltaren 14. Dårarna säger i sitt hjärta, det finns ingen Gud. Onda och avskyvärda är deras gärningar, det finns ingen som gör det goda. Herren blickar ner från himlen på människors barn för att se om det finns någon förståndig, någon som söker Gud. Men alla har avfallit, alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Förstår de ingenting, alla dessa ogärningsmän, de som äter mitt folk som om de åt bröd och som inte åkallar Herren? Där grips de av förfäran, ty Gud är hos de rättfärdiga släkte. Den betrycktes råd hånar ni, ty Herren är hans tillflykt. O att det från Sion kom frälsning för Israel. När Herren gör slut på sitt folks fångenskap, då ska Jakob jubla, Israel glädja sig. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi har kommit fram till det som kallas för budens avslutning med dess förklaring. Vad säger nu Gud om dessa bud? Jag, Herren din Gud, är en nitälskande Gud som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, men som visar nåd mot tusen släktled när man älskar mig och håller mina bud. Vad är det? Frågar katekesen. Gud hotar att straffa alla som överträder dessa bud. Därför ska vi frukta för hans vrede så att vi inte bryter mot hans bud. Men han lovar nåd och allt gott åt alla som håller dessa bud. Därför ska vi även älska honom, förtrösta på honom och med glädje hålla hans bud. Jag ska medge att jag ofta gått förbi detta avsnitt i katekesen och i katekesundervisning som jag haft. Kanske för att det talas så skarpt om Guds straff och vrede. Kanske för att det ger ett intryck av att människan blir frälst genom att hålla buden genom gärningar. Men när vi stannar upp inför det här och begrundar det lite närmare så förstår vi att här är något viktigt att lära oss. Och det är det första vad vi lär oss utifrån detta budets avslutning. Och det första är att Gud är Gud. I bibeltexten från andra Moseboken kapitel 20 så hamnar inte det ord som jag läste efter det tionde budet utan efter det första budet. När Gud sagt att vi inte ska ha några andra gudar. Och då talar Gud om att han är denne nitälskande Gud. Eller på engelska jealous God. Och det kanske kan ge lite konstiga associationer. Men betyder egentligen i korthet att Gud inte tillåter oss att ha några andra gudar och att hela hans inre går igång om vi ändå hänger oss åt andra gudar. Nu är det skillnad på en syndig svartsjuka och en helig svartsjuka. En syndig drivs av egoism, en helig av kärlek som inte tål att se den andres undergång. För avgudadyrkan är djupast sett destruktiv och leder till undergång. Och det är en outhärdlig tanke för den nitälskande guden. Gud vet själv att våra hjärtan finner inte ro hos någon annan eller någon annanstans än hos honom. Han vet själv hur kraftlösa och inkompetenta alla avgudar är, för de är inga gudar. Det slutar med död och tomhet och en evig separation från Gud, den levande guden som är livets källa. När Israels barn bröt mot det första budet och gjorde sig en guldkalv för att leda dem vidare genom öknen, när Gud och Mose verkade så frånvarande, så reagerade Gud med vrede. Men det var inte bara för att folket var upproriska mot honom. utan också för att guldkalven var helt oduglig till att hjälpa folket. Och den nitälskande guden visste det. Ett straff är ett straff. Men straff har också en avskräckande verkan vars syfte är att visa på avstegets yttersta konsekvenser. Det slutar inte väl med guldkalven eller med något annat som vi människor i praktiken gör till våra gudar. Och vad det kan vara idag för dagens människor, det kan du få reda på i genomgången av det första budet i den här serien av katekesandakter. Så Guds hot om straff, det står där och det ska stå kvar. Och det gör det, och det ska göra djupast sett, för att Gud aldrig kommer att ge sitt godkännande till att du och jag hoppas mer om något annat än om honom. Vi skulle kunna säga, så mycket älskar han oss. Det är detta Jesus syftar på när han i bergspredikan talar om att ingen kan tjäna två herrar. Han säger, ingen kan tjäna två herrar, antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra. Att inte älska Gud är att hata honom, och då är Guds straff där. De här orden så att säga skulle kunna vara piskan från Gud. Så har Gud också lagt in moroten där för oss. Lägg märke till hur det beskrivs att straffet gällde 2, 3, 4 släktled. Medan välsignelsen gällde i 1000 släktled. Och på många sätt i Bibeln uttrycker Gud den här dubbelheten. Ett ögonblick var hans vrede, hela livet hans nåd. Exempelvis som det står i Saltaren 30, vers 6. Den straffande sidan hos Gud, den är nödvändig. Men barmhärtighet, nåd, välsignelse är hans proprium, hans egentliga önskan. Föräldrar kan reflektera denna dubbelhet hos Gud när man för barnens bästa sätter gränser. Man hotar med straff, med överträdelser, som ibland också blir till faktisk konsekvens och straff. Men det syftar till att visa på allvaret med att stjäla, ljuga eller vad det nu kan vara. Och omvänt så kan föräldrar vilja uppmuntra barns lydnad, deras godhet, deras flit med små belöningar. Men, och det här är viktigt i sammanhanget, barnen blir inte älskade för att de håller buden, utan barnen är älskade. Och det är därför som föräldrar kämpar med deras fostran och försöker hitta vägar till deras lydnad. Och vi föräldrar vet ju också att det svåraste är att få barnen att vilja göra det rätta och att vilja vara goda utan hot om straff och utan att behöva locka med belöningar. Och så är det också för Gud. Han söker sist och slutligen våra hjärtan och vår vilja. Och det sista vi läste i förklaringen var därför ska vi älska honom, förtrösta på honom och med glädje hålla hans bud. Gud nöjer sig inte med mindre än våra hjärtan och vår glädje är i honom och hans bud. Allt annat ligger under Guds vrede, det som han stöter ifrån sig. Och det kommer aldrig vara möjligt för oss att sänka ribban till mer rimliga nivåer, att tämja Gud efter vår egen måttstock, utan vi ställs ständigt inför budet att älska Gud som Gud är av hela vårt hjärta. Punkt. Vilket gör att många lämnar Gud. Den unge, rike mannen som vi kan läsa om i evangelierna fick höra att han skulle sälja allt, följa Jesus. Och när han hörde det lämnade han Jesus bedrövad, för han ägde mycket. Han kunde inte älska Gud, för han kunde inte sluta älska sina pengar. Han ville det inte. För ett Guds barn kommer Guds lag för alltid ha denna udd, en anklagande ton, till och med en hotfull ton, som lyser på alla de områden där Guds vilja inte råder. Men Guds lag är därför också, som Paulus skriver i Galaterbrevet 3, vers 24, en övervakare till Kristus, för att vi skulle förklaras rättfärdiga av tro. Och tro är blott denna den tomma handen som ödmjukats av Gud, som öppnats av Gud till att fråga efter nåd ifrån Gud för Jesu Kristi skull. Lagens hot är verkligt. Det går inte att stänga av Guds lag, så att säga. Men lagens hot har av Gud blivit ett medel för att, som det står i Romarbrevet 3, stoppa till munnen på oss. Lagen håller oss ödmjuka och tvingar oss ut ur oss själva och vår strävan efter att upprätthålla egen rättfärdighet som inte finns i oss. Den räcker inte till att söka den rättfärdigheten hos Gud. Och som Gud vare tack finns och ges i Jesus Kristus. Vilket leder över oss till den andra delen om vad vi har anledning att tacka Gud för genom de här orden, budens avslutningsord. Gud hotar att straffa alla som överträder dessa bud, hörde vi. Men han är inte som föräldrar som bara hotar med straff och aldrig menar allvar med det. Gud menar allvar. Och Gud menade allvar när Jesus ställdes inför att bära världens synd och dricka vredens bägare över världens synd. Ta denna bägare ifrån mig, sa Jesus i Getsemane, men inte som jag vill, utan som du vill. Och Gud tog inte bägaren ifrån Jesus, därför att han menar allvar. Men han ville skona oss var och en som drar över oss Guds vrede över stort och smått av lagöverträdelser, av att inte hålla hans bud. Och detta syndens allvar, att Gud menar allvar, kommer för alltid stå framför oss när vi ser Jesus på korset. Vi hörde att Gud lovar nåd och allt gott åt alla som håller dessa bud. Jesus höll alla dessa bud, men mötte inte nåd när han ropade ut i mörkret på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Han fick inte nåd. För att du och jag skulle få nåd och kunna nalkas en helig Gud som vredgas över inte bara yttre synder utan själva oviljan att vandra hans vägar, nalkas denne Gud med tillförsikt och med blicken fäst på den korsfäste Jesus och höra löftesorden från Jesaja bok: straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Förklaringen till varje bud börjar med orden: vi ska frukta och älska Gud. Och att låta blicken dröja kvar vid den korsfäste Jesus är att lära sig både frukta Gud och älska honom. Frukta honom för hans vrede, och älska honom för att hans vrede utgjutits över vår ställföreträdare Jesus Kristus. Där kan en helig vördnad för Gud och hans bud växa fram, och en barnslig tillit till honom och till hans godhet. När lagens hot inte behöver lamslå en syndare, så kan en syndare börja se på lagen och lagens avsikt med andra ögon, till att börja ha sin glädje i Herrens lag. När det står att Gud straffar barnen för fädernas missgärning, så kan man faktiskt se från verkliga livet att synd som inte leder till omvändelse ofta tas över av barnen i generation efter generation. Så om föräldrar, för att ta ett exempel, har för vana att skvallra och inte ta Herrens åttonde bud på allvar, så kommer det av allt att döma bli barnens vana så småningom. Barnen kan i vuxen ålder inte skilja ifrån sig på sina föräldrar, men föräldrar kommer ändå att vara skyldiga. Vi föräldrar, vi med våra egna svagheter, det går ofta igen hos våra barn. Varför det viktigaste vi föräldrar kan göra för våra barn är att leva i omvändelse och hämta ny nåd för ny dag. Sker det, så kan det faktiskt bli så lyckligt att ett ont mönster som har ärvts från fäder och från fäder före fäder brytas, så att barn inte automatiskt straffas för föräldrarnas synd utan får en förnyad blick för Guds buds helighet och Guds nåd i Jesus Kristus, syndares vän och frälsare. Och där han får finnas med sin nåd och kärlek finns inga gränser för Herrens nåd, om så nåden varar i tusen släktled. Vi ber till sist. Herre Gud, i din heliga nitälskan tillåter du oss inte att hålla oss till falska gudar. Behåll våra hjärtan vid detta enda, att vi fruktar ditt namn, fruktar din vrede och olydnad för dina bud som drar fördömelse med sig. Ge oss kärlek och förtröstan till dig över allting, så att vi av din nåd får ta emot alla de välsignelser du lovat dem som håller dina bud. Genom Jesus Kristus, din Son, vår Herre, som med dig och den heliga Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro, och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes gemenskap vara med oss alla. Amen. Den här andakten avslutas med en sång ur psalmer 1991, nummer 871, verserna 12-14.
Give us the Lord, O Lord.